Fosfor är livsviktigt för både människor och växter, men de globala resurserna är begränsade och vissa talar om hotande fosforbrist. Att vi måste bli bättre på att återvinna det viktiga näringsämnet, det är experterna överens om. Hur det ska gå till, det har det stridits om i flera decennier. Vi dyker ner i 9 miljoner svenskars avföring. Välkomna till Vetenskapsradion Klotet. I Sverige läggs idag en fjärdedel av slutprodukten från våra reningsverk, det så kallade avloppsslammet, på åkrarna. Resten används bland annat till att täcka gruvavfall och soptippar så att de inte ska läcka ut gifter i miljön. Avloppsslammet innehåller inte bara det här viktiga grundämnet fosfor utan också andra näringsämnen som till exempel kväve. Och slammet hjälper också till med mullbildningen i jorden. Problemet är bara att det också innehåller giftiga tungmetaller som kadmium och kvicksilver som kan skada våra njurar och hjärnan. Och dessutom cancerframkallande miljögifter som PCB och dioxin med mera. Sen början av 2000-talet har därför många reningsverk jobbat hårt med att få ner gifthalterna i slammet till så ofarliga nivåer som möjligt. Johan Bergendorf har besökt Uppsalas största reningsverk nära Fyrisån.
Det här är samhällskroppens njure. Vad över 160 000 Uppsala bor spolar ner i toan dagligen hamnar här. Liksom vad många industrier släpper ut i avloppsnätet. Utredningsingenjören Caroline Holm visar mig rensgallren.
2 simkort har jag sett vid samma tillfälle. Snus är det ju ganska mycket. Och det finns ju leksaker och strumpbyxor och tyger och trasor. Och det finns ganska mycket som kommer hit som man blir lite förvånad över faktiskt.
Gigantiska skruvblad flyttar hela tiden allt stort skräp åt sidan till en container. När avloppsvattnet rinner vidare så tillsätts järnklorid för att binda den värdefulla fosforn som sedan sjunker till botten och blir till slam. Mikroorganismer äter också upp kvävet i vattnet och värmen utnyttjas till fjärrvärme innan det renade vattnet släpps ut i Fyrisån knappt ett dygn senare. Slamresterna med fosforn är kvar i reningsverket och rötas till biogas som driver stans bussar. Slutligen läggs slammet efter ett halvårs lagring på åkermark som gödsel eller används för att täcka över en gammal soptipp. Hälften av Sveriges avloppsreningsverk är idag så kallat REVAX-certifierade. Kungsängsverket är ett av dem. Och det innebär att man försöker stoppa tungmetaller och andra miljögifter innan de rinner in i anläggningen och hamnar i slammet. Och att man hela tiden tar en massa prover för att kunna garantera kvaliteten. Det här är ett detektivarbete där man letar upp industrier som inte följer reglerna och tvingar dem att sätta in egna avancerade reningsutrustningar, men också att man nosar upp gamla synder, till exempel kvicksilver som läcker från nedlagda tandläkarmottagningar. Vi har gått över till Caroline Holms kontor så att hon kan visa diagram över hur gifthalten i slammet är minst 5 gånger lägre idag än för 30 år sedan, även om det finns mycket mer att göra.
Kadmium, bly, kvicksilver, silver till exempel är metaller som har haft mycket, mycket högre värden förut än vad de har idag.
Sverige har mycket tuffare gränsvärden för gifter i avloppsslammet än EU generellt. Sen förra året ligger dessutom en utredning av Naturvårdsverket klar på Miljödepartementets bord med förslag på ytterligare skärpningar. Och Caroline Holm på Kungsängsverket i Uppsala är säker på att deras slam kommer att klara även framtidens stränga gränsvärden. Men att det kan bli tufft för andra reningsverk i landet som har sämre förutsättningar.
Ja, vi klarar de kraven som kommer. Vi har ett väldigt fint slam här. Men om man skärper kraven så som de har föreslagit så finns det ju många reningsverk som inte kommer klara av det. Och särskilt för att kraven är ställda i så snabb takt. Och det som är problemet då det är ju att om kraven kommer så snabbt då kan ingen uppfylla dem. Och då ger man upp på något sätt.
En hel del av metallerna och miljögifterna är dessutom mycket svåra att rena bort från slammet. För branschen vore det betydligt enklare med nya regler inom EU som förbjuder kadmium i konstnärsfärger, stoppar bakteriedödande silver i kläder och att man slutar installera kopparrör i nybyggda hus om man vill få ner metallhalterna som rinner in i reningsverken.
Vi har jättemycket i våra hem som vi marinerar oss själva och våra barn i. Och det tror jag är ett otroligt mycket större problem som avspeglas i att vi ser vissa ämnen i slammet. Men det är ju källan som är problemet, att vi har det runt omkring oss varje dag. Det tycker jag är ett mycket stort problem.
Sa Caroline Holm på Uppsala Vatten. I Europa är trenden tydlig. Mer av de värdefulla näringsämnena i våra exkrementer måste återvinnas. Det vill både konsumenter och EU. Däremot är inte alla länder säkra på att den svenska modellen med att lägga så rent avloppsslam som möjligt som gödsel på åkrarna är den bästa vägen att gå. Klotets reporter Marcus Hansson for till England och Slough utanför London där man började återvinna fosfor i man börjat återvinna fosfor i stor skala i en fosforreaktor på ett av företaget Thames Waters reningsverk.
It's like Christmas.
Tillsammans med fosfordoktoranden Rosanna Klimen öppnar jag upp en jättelik vit påse. I den ligger det vita guldet, små korn av fosfor, fria från tungmetaller och andra föroreningar. Och därmed ett perfekt gödsel för växter.
So this is PO4.
It's called struvite. So struvite is a mixture of magnesium, ammonium and phosphate.
Det är svårt att föreställa sig att de här vita kulorna kommer från vår avföring, för de är dessutom helt luktfria.
There's no smell. It doesn't look like it came from wastewater at all because it's perfectly white as you can see. You couldn't get anything cleaner coming out of a wastewater treatment work.
De vita kulorna skapas i en maskin alldeles bakom oss. En ungefär 10 meter hög trattformad apparat med en massa rör omkring där avloppsvatten som innehåller fosfor blandas med lite magnesiumpulver för att kulorna ska börja formas.
And it's called the pearl because the struvite forms like the same way a pearl would.
Själva tekniken kallas för pearl eftersom det här går till på precis samma sätt som i musslor där ett litet sandkorn får en pärla att börja växa. På samma vis här så binds fosforpartiklar till varandra och bildar större och större pärlor.
What's the problem?
No, we sometimes we get a blockage in the pipe work.
Men säg den revolutionerande teknik som fungerar utan problem. När klotet kommer på besök så har de små kulorna fastnat i ett av alla otaliga rör och hela reaktorn har nödstoppats. De vita kulorna kallas för struvit och såna här anläggningar har börjat testas på en rad reningsverk runt om i Europa. Även i Sverige, i Helsingborg och i Halmstad. Rosanna Klimen, som gör sitt doktorsarbete här, tycker att det är roligt att, som hon säger, vara en del av lösningen på problemet.
Well, it's brilliant to be at the forefront of a problem that everyone is kind of waking up to now, and it's nice to be part of the solution.
Vad är då problemet som Rosanna talar om? Jo, det är det här.
Phosphorus. We all need this nutrient to exist. It is an essential ingredient of the fertilizers we use for feed and food. There is no substitute for phosphorus. It is irreplaceable.
I en dramatisk informationsvideo från organisationen European Sustainable Phosphorus Platform får vi veta att fosfor är ett livsnödvändigt grundämne som behövs för att tillverka konstgödsel. Utan fosfor blir det ingen mat på våra tallrikar. Men nu håller det livsviktiga grundämnet på att ta slut, enligt informationsvideon.
But we are running out.
Enligt beräkningar från vissa forskare kommer vi om bara 20 år att ha nått peak phosphorus. Därefter kommer tillgångarna att minska och därmed priset på gödsel att gå upp med matkriser som följd. Men andra forskare anser att fosforreserverna kommer att räcka i flera hundra år till och att det inte finns någon anledning att oroa sig. Men även om det finns gott om fosfor i gruvor så är ett annat problem var gruvorna befinner sig någonstans. De är nämligen begränsade till ett fåtal länder. USA, Kina och Marocko står för 90% av världens fosfortillgångar. Men de stora jordbruksländerna USA och Kina behöver själva sina fyndigheter och exporterar idag så gott som ingenting. Därmed så är resten av världen till en mycket stor del beroende av fosfor från ett enda land, Marocko. Marokkos fosforgruvor ligger i det ockuperade området Västsahara. En ockupation som fördömts internationellt och där en lågintensiv väpnad konflikt pågått i årtionden. I videos på YouTube åker vi förbi en av fosforgruvorna, en dammig industrianläggning i ett ödsligt ökenlandskap. Härifrån kommer alltså råvaran som vi är beroende av för att få mat på bordet. Om Marokkos gruvor av en eller annan anledning skulle sluta leverera fosfor så skulle det få stora konsekvenser. Därför har nu EU reagerat och satte i juni i år upp fosfor på sin så kallade Critical Raw Material List. En lista över råmaterial där tillförseln bedöms som osäker och lätt skulle kunna hotas. Så det enda valet vi nu har för att minska beroendet av fosfor från Marokko är att börja återvinna den fosfor som vi redan själva har och som vi idag spolar ner i avloppet. Därmed kommer vi genast till nästa konflikt. Hur fosfor ska återvinnas? I Sverige, liksom de flesta länderna i världen, så anser man att en stor del av återvinningsfrågan redan är löst i det att man lägger behandlat avloppsslam från reningsverken på åkrarna. Där tas näringen upp av växterna, en billig och enkel återvinningsmetod. Men en nackdel är att slammet innehåller tungmetaller som kadmium som via grödorna återvänder till våra tallrikar. Och eftersom nytt kadmium hela tiden tillförs via handelsgödseln, den som har sitt ursprung i Marokko, så lagras mer och mer tungmetaller i åkrarna. Till på köpet är forskarna oense om hur mycket av fosforn i slammet som växterna faktiskt kan ta upp och hur mycket som blir liggande till ingen nytta.
Some people are still convinced that through starch spreading over the fields is the best recycling way in the world.
Ja, det finns fortfarande de som anser att det här är den bästa metoden i världen att återvinna fosfor. Det säger en man som heter Arnaud Passonnier, som dels är hög tjänsteman på Nederländernas miljödepartement, men som nu också leder ett nystartat europeiskt nätverk som verkar för mer återvinning av fosfor. I nätverket ingår både forskare och de företag som bygger fosforåtervinningsteknik. Hur ser det ut i Sverige då, om man frågar Arnaud Passonnier? Ja, å ena sidan var Sverige först i världen med att utvinna fosfor ur avloppsvatten, säger han.
It's a special one because Sweden was the first to recover phosphorus out of sewage sludge in late 1950s. At the same time they still spread sewage sludge over the fields.
Men ändå så är det fortfarande idag populärt att sprida slam på åkrarna. Det är konstigt med tanke på att ert land annars har så höga miljökrav, säger Arnaud Passonnier.
I find it very unusual for Sweden where the environment is very important that they spread the sewage sludge over the fields.
För Arnaud Passonnier tillhör det här gårdagens teknik. I de tyska förbundsländerna Bayern och Baden-Württemberg är det idag i princip förbjudet att lägga avloppsslam på åkrarna som gödsel. Schweiz införde redan 2008 ett totalförbud och i Nederländerna har man så gott om gödsel från djur så där är det ändå ingen som använder avloppsslam. Inte helt förvånande är det också de här länderna som är ledande på att utveckla en rad nya tekniker för att ta tillvara på fosforn och andra värdefulla ämnen som finns i avloppsslammet från reningsverk.
Oh, everyone has been asking me about it and how does it work and is it actually easy to apply to the different sites? So there is a lot of buzz around full-scale operations of phosphorus recovery.
Intresset är stort för anläggningen här, säger Rosanna Kleeman. Många vill veta hur väl den fungerar och om den går att anpassa till andra anläggningar och förhållanden. Tyvärr så är svaret att den eleganta pärletekniken som hon är med och utvecklar här i Slough bara funkar på en bråkdel av alla reningsverk i världen. En förutsättning är nämligen att reningsverket först låter bakterier äta upp fosforn. I Sverige drivs de flesta reningsverken med en helt annan teknik. Där tillsätter man järn och aluminiumfosfat till avloppsvattnet för att fosforn ska bindas till slammet. Och en annan baksida med tekniken i Slough hittar vi runt hörnet av fabriksbyggnaden där de vita kulorna tillverkas.
Ja, man kan säga att det regnar skit från himlen här. Det är en stor sånt här, vad heter det, transportband som går upp i luften och från toppen på det så rasar det ner då en stor skithög här. Sån här sludge eller slam som har separerats från vatten i en centrifug. På Och nu fick jag stänk här på skjortan också. But it's not dangerous.
No, it's been digested, so it means that any pathogens in there have already been killed in the digestion process.
Marcus Hansson hade besökt en av Europas första fosforreaktorer. Du lyssnar på Vetenskapsradions miljöprogram och det handlar alltså om fosforåtervinning. Den här tekniken i Storbritannien, den har alltså nackdelen att man bara får ut en del av fosforn ur avloppsvattnet. Resten blir kvar i slammet tillsammans med tungmetaller och andra gifter. Men som vi berättade i Vetenskapsnyheterna i morse så har nu återvinningsföretaget Ragn-Sells planer på att börja bränna avloppsslam i kraftvärmeverk och sen utvinna fosfor ur den i stor skala. Och bakom tekniken ligger svensk forskning.
Ja, nu är vi hos Easy Mining Sweden i Uppsala på Ultunaområdet.
Easy Minings vd Patrik Enfelt visar mig runt på labbet. Här testar man tekniken att få ut all fosfor ur slamaskan och dessutom sortera bort tungmetallerna som man sen kan lägga på deponi istället för på åkrarna.
Vi använder en våt metod för att utvinna fosfor ur aska.
Forskaren Jariv Cohen kom på metoden när han forskade på Sveriges lantbruksuniversitet kring vattenrening. Jariv visar hur han löser upp den rödfärgade slamaskan i svavelsyra i en glasbägare och sen med olika kemiska metoder kan plocka ut till exempel järn, aluminium, tungmetaller, gips och fosfor ur lösningen.
Fosfor kan man lösa upp till i vissa fall nära 100%.
Det känns lite som alkemi när Jariv blandar två genomskinliga vätskor som sen reagerar med varandra så att all fosfor klumpar ihop sig i glasbägaren och kan filtreras ut.
Och det här är ammoniumfosfat, det är gödselmedel som används mest i världen då.
Är det starkt? Kan jag ta i det eller frätande? Ja,
lite grann kan det vara, men det sköljer den efteråt.
Ja, det känns som att ta ett jättefint salt.
I ett rum intill har en pilotanläggning satts upp där maskiner sköter jobbet. Nu ska hela processen byggas upp i stor skala i en ny fabrik. Easy Mining Sweden har gått samman med återvinningsföretaget Ragn-Sells som hanterar stora mängder avloppsslam från reningsverken och där en hel del inte är tillräckligt giftfritt för att lägga på åkrarna redan idag. Det är det slammet som Ragn-Sells utvecklingschef Anders Kiel nu vill börja bränna i kraftvärmeverk och sedan filtrera upp i nya fabriken och sälja fosforn vidare.
Vi vill ju hitta en mer uthållig lösning. Och vi tror ju att efterfrågan på fosfor i världen kommer att öka. Och det vi håller på med nu, det är ju att projektera en fabrik för att processa i storleksordning 30 000 ton aska.
När ska ni bygga den och var ska ni bygga den?
Ett tvåårsperspektiv, södra Sverige och ett hamnläge.
Så Anders Kiel på Ragn-Sells som räknar med att importera aska från Europa i väntan på att slamförbränning kommer igång i större skala i Sverige. Ja, hur vi på bästa sätt ska kunna återvinna näringsämnet fosfor ur vårt avfall, det har debatterats och utretts i flera decennier. Sen början av 2000-talet har tre statliga utredningar försökt lösa frågan utan att lyckas. Den senaste i raden som bland annat föreslår skärpta regler för vad avloppsslam som ska läggas på åkrarna får innehålla, men där vill man också vilja att man ska börja återvinna mer kväve. Den ligger färdig på Miljödepartementet men den har redan kritiserats hårt. Det verkar omöjligt att komma överens i den här frågan som av flera vi pratat med kallas för slamkriget. Varför är det då så konfliktfyllt? Jag frågade Mats Johansson, systemekolog på konsultbolaget Ekoloop som bland annat ordnar en av de stora vatten- och avloppskonferenserna varje år.
Ja, så länge jag har arbetat med de här frågorna så har den här konflikten funnits. Och det handlar ju, tror jag, om att vi ifrågasätter hela människors arbetsliv. Till exempel VE-ingenjörerna som har byggt våra ledningsnät och våra reningsverk och så. Så kommer någon och säger att det ni har gjort är bara dåligt. Ni producerar slam som är ett gift. Det är klart att de blir arga. När man från andra sidan säger att det här slammet är jättebra, det är inga problem med det och det bevisligen finns rester av miljögifter i det här. Det är klart att en del lantbrukare och lantbruksförespråkare blir arga och säger men titta, det här är inte okej.
Mm. Men hur illa är det? Du har kallat det här för slampajkastning.
Ja, jag... Man kan ju säga så här att den här slamfrågan eller diskussionen om slam, den har ju kört i diket gång på gång på gång. Och jag tror att det finns några grundläggande problem och motsättningar i det här som man från nationell nivå, när man gett de här uppdragen, inte riktigt varit tydliga med. För man har å ena sidan ett problem som handlar om giftfri miljö och hur vi ska se till så att vi inte återför oönskade ämnen till åkermark. Å andra sidan så har vi en diskussion om vilket kretslopp av växtnäring vill vi ha från samhället tillbaka till åkermark och vilka målnivåer vi vill ha.
Hur bra är vårt svenska slam idag då?
Ja, det renaste slammet i Sverige idag är ju förhållandevis riktigt rent. Så det så är det. Sen så är det ju stora skillnader i kvalitet. Man kan säga att det är mycket renare än vad slam är på många andra håll i Europa eller i världen, absolut. Men om vi jämför med de mål, långsiktiga mål, som till exempel lantbrukssektorn har lyft fram för hur rent man vill att folkgödsel eller då avloppsfraktioner från samhället ska vara för att de ska ta emot det, så behöver det bli mycket, mycket renare. Så det är, så som slammet är idag, så är det inte säkert en långsiktigt hållbar återföring.
Är det ju inte bara tungmetaller och kemikalier som finns kvar i slammet, utan det kan ju vara medicinrester, hormoner och även smittoämnen, bakterier. Vad skulle du säga är värst av det där?
Om vi börjar med smittoämnen, så finns ju nu förslag på regel och regelverk för hur vi ska få bra hygienisering och kvalitetssäkring vad gäller smittskyddsaspekter. Det finns förslag som ligger på bordet på nationell nivå. Det ser inte jag som ett så stort problem, utan där kan vi göra en kraftig förbättring. Vad gäller läkemedel så pågår det ju väldigt mycket forskning om det, men det är ju svårt att veta. Vi är fortfarande i någon sorts tidigt skede för att veta hur stora problem är. En del säger att nej, men bara vi lägger det på åkermarken så är det ingen fara. Medan problemet är om vi skulle släppa ut det, som det till viss del går idag i ut till våra vattendrag då. Sen så vet vi ju inte framöver. Samhället är ju fyllt av kemikalier. Vi har nanopartiklar och sådana saker. Så att om vi behåller systemet idag med slam som den huvudsakliga produkten som vi vill föra tillbaka till åkermark, så kommer vi möta nya frågor, nya ifrågasättanden om 5, 10, 15 år igen. Precis som vi har sett vad gäller först tungmetaller och sen organiska miljögifter och nu läkemedel.
Men du, av de här olika teknikerna som vi har hört om nu i reportagen, vad borde vi satsa på enligt dig?
Jag tycker det är alldeles för tidigt att säga att nu ska vi satsa på slamförbränning eller nu ska vi satsa på den här end-of-pipe, high-tech-lösningen som vi har sett som är struvitfällning i reningsverk eller annan high-tech. Eller för den delen som många förespråkar att vi ska byta ut alla toaletter och ha olika urinsorterande toaletter eller svartvattensystem och så. Jag är väldigt positiv till att vi ta fram ny teknik, testar, gör riktiga piloter i full skala. Och det behöver vi göra ett antal år till. Och vi behöver mycket, mycket mer sådana satsningar. Och framför allt så behöver vi parallellt med de här struvitfällningen och utvinning av fosfor ur aska och så vidare, behöver vi lära oss mer om vilken potential eller vilka problem som finns med att jobba med källsorterande avloppssystem. Där pågår ju nästan ingenting i Sverige idag.
Hur är det möjligt? Det har man ju pratat om hur länge som helst att vi ska ha källseparerande toaletter.
Men den frågan är det ingen som äger. Alltså den hamnar mellan VA-verken, plansidan i kommunerna, miljökontoren, lantbruket. Och den aktören som skulle ha rådighet att driva det är ju fastighetsägare och bostadsbolag och så. Och de har ju inga incitament överhuvudtaget. De ser ju bara problem. Vem vill flytta in i ett hus med en toalett som man inte riktigt vet eller som är ny och så? Så de vill ju gärna ha det säkert. Så här måste man ju faktiskt ta ett samhällsansvar och gå in och driva det här. Och det finns ju idéer och tankar och så, men de går inte, har inte ännu realiserats under de här 20-25 åren som jag har följt den här frågan. Ja, jag har ju en käpphäst i det här, och det är att vi måste utgå från nyckelaktören i de här frågorna. Och nyckelaktören i det här är lantbruket. Det handlar ju om vad de vill ta emot, vad de vill gödsla sina åkrar med. Idag, imorgon och på lång sikt. Och utan att vi har lantbruket med på ett riktigt bra sätt, så kommer vi inte se en bra lösning på det här. Och på kort sikt kanske lantbruket accepterar idag kvalitetssäkrat, väl rent avloppsslam. Men på lång sikt så tror jag inte att de kommer göra det.
Mats Johansson på Ekoloop. Klotet är slut för idag. Hör oss igen om en vecka.